Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This just in.
Du, vi har vår första deltagare i fyra meters uppesitta kvälls rimstuga.
Anders Salman.
Ja. Det är roligt, Anders är då, delar ju kontor med mig och även Isak Jansson och Jesper Mejling. Fan vad kul, det känns som att när man väl har den första liksom, rimsmedeln i rimstugan, då är ju uppesitta kvällen i princip klar.
Exakt, ja, men det är också lite som att nu när vi har bokat på en rimsmed, då måste vi göra det.
Mm.
För annars har ju han liksom bokat en kväll helt onödan.
Precis. Jag tänker att det alltid ska vara den 21 december oavsett veckodag.
Som vi spelar in?
Ja.
Ja. Det så tycker jag också. 21 december.
Ja.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av 4 meter.
Men då har vi ju, då kan vi säga att vi är väldigt nära en uppesittarkväll. Men den kanske inte blir offentlig. Det har ju varit några år, har vi bjudit in lite patrons till uppesittarkväll.
Eller? Ja precis, nu var jag tvungen att verkligen bara tänka här.
Men sen har vi också, sen är vi också väldigt nära en livepodd ju.
Och den kommer ske i en närförort till Stockholm.
Ja, precis. Förhandlingar pågår. Men det är, nu när det liksom öppnar upp lite senare i höst, så tycker jag verkligen vi ska få till en livepodd.
Det är så ett bra sätt att möta hösten också. Att gå in i en varm krog. Liksom, och där utanför dansar lönnlöven och kastanjelöven runt. Liksom, någon buss åker förbi och någon ensam nattvandrare drar sig hemåt över ett blekt upplyst torg, och där inne sitter vi liksom med varsin lagom berusade på Åbro.
Mm. En höstsaga kan
en höstsaga,
det,
verkligen.
Men det, apropå närförort, så jag var ju på den här smörbrödskrogen i Årsta.
Två svin.
Ja. Fan vad trevligt det var. Jag vet inte, det var någon gång jag var i Årsta av någon anledning. Jag kommer inte ihåg om det var du och jag, eller vad som hade hänt i Årsta riktigt. Jo, jag hade spelat in en podd, så var det. Ett avsnitt, och sen så följde jag Fredrik av Trampet i bussen. För att han var med i poddavsnittet för att handla om den svenska synden.
Just det.
Dubbelavsnitt, släppt denna vecka. Och då hoppade han på bussen för att han hade något möte in i stan. Men då var det lunchläge. Så då trippade jag in på heter det, två svin. Och beställde två smörbröd. Ett med något rostbiff och lite så här, du vet, driven pepparrot. Och sen någon annan och en liten fisk- eller räkhistoria. Och sen en god öl till.
Tog du en snaps också?
Nej. Det var ändå någon typ av arbetslunch i min ensamhet.
Men det var någon gång som jag var där för att käka lunch, och då insisterade han på att jag skulle ta en snaps. För sen, att det ingår.
Och sen var den dagen förstörd.
Ja.
Men skillnaden är, jag skulle säga att jag är ganska bra på, alltså om jag tar en öl eller ett glas vin till lunchen, så är jag ganska bra på att ändå få saker gjorda på eftermiddagen. Men om man då tvingar i sig en snaps till lunchen, då måste man ju sjuka sig på eftermiddagen.
Grejen med menyn på två svin är ju att den är så jävla fettbemängd. Så man behöver fett. Man behöver den här spriten för att spjälka upp fettet. Det är ju en vanlig missuppfattning när det gäller dansk matkultur att de dricker alkohol för att bli berusade. Det handlar inte om att spjälka upp grisfett. Om inte utan snapsen, den lilla klare, skulle Danmark stanna efter 13:00, men det är därför som det fortsätter fungera.
Precis.
Man kan spjälka upp fettet innan det går ner i tarmen.
Nu blir jag sugen på ett smörbröd med en fläskesteg med svål.
Ja.
Med en sån här riktigt krispig, det svålen ska vara som ett crème brûlée-lock. Den ska vara så lika crunchy, crispy som en riktigt hård bränd crème brûlée.
Ja. Så ska man kunna knacka med gaffeln på det, så spricker det ut, rinner den här fantastiska liksom emulgerade fettet ut.
Juice of pig.
Jag kommer på det perfekta sättet att steka bacon.
Okej.
Okay. Och det ska vara mycket, måste vara mycket fett på det. Mm. Och det ska ju gå på ganska låg temperatur. Och när det har smält, mm, då höjer man lite. Och då friterar man baconen i sitt eget fett. Det är så gott. Ja. Men det är fan med godare än vinerbröd.
Oh. Wow. Ja. Men tänk det här då. Danskt vinerbröd. Mm. Med bacon på. Det är den förbjudna kombinationen, eller hur? Det är som lambada. Det är matlagningskostens lambada på det sättet.
Det och det är utan en liten klar.
Ja, men du, alltså ett vinerbröd med bacon på. Mm. Och sen helt ren vodka bara till.
Alltså det låter nästan sydostasiatiskt. Det låter så här Sichuan, Sichuan-köket. Ja, precis. Alltså de snackar om att det är Sichuan-köket. Det här är ett vinerbröd med bacon på. Ja.
Nej, men jag är lite allvarlig när jag pratar om det. Ja. Att kombinera det salta och det feta, mm, och det sockriga.
Känner du till den här svenska klassiken fläskpannkakan?
Jag har hört talas, mm, om det. Ja.
Har du ätit det någon gång?
Jag äter flest
bara. Det är en av de godaste grejerna som finns. Mm. Det är vinerbröd med bacon på, i princip.
Det är sant. Det är sant. Så att, ja, den liksom smakkombinationen finns redan. Ja, ja. Men i vinerbrödet har du ju då oftast någon typ av smörkräm i också, va? Mm. Eller någon sylt. Men, mm, det kan, men jag tänkte nog kanske snarare smörkrämsvarianten. Men kanske det är ännu bättre med hallonsyltsvinerbröd.
Jag tror absolut att det ska vara hallonsylts, ja, och så bacon. Mm. Kanske att de byter ut smör. Man har smörkrämen. Behåll hallonsylten, men lägg lite jordnötssmör också. Mm.
Okej, okay, den här då. En brioche som du smörsteker. Mm. Sen blir du lite extra smör på. Sen på briochen, ett vinerbröd. Och sen bacon. Ja. Vad tror du?
Suicide by kaffebröd.
Du säger så här, du får plötsligt ett samtal från Jan Stenbecks dödsbo. Gör det inte. Janne experimenterar med de där grejerna och det blir ju en jävla dödlig kombo. Va? Så att, det var ju tur för Kristina sen som fick ta över, men vi vill ändå liksom inte uppmana till den typen av matlagningskonst.
Han käkade väl potatismos med rysk kaviar i, va?
Ja, och extra smör, eller vad? Ja. Ja.
Det där extra smör brukar jag också köra.
Ja, precis. Men det är frågan, det är ju också en filosofisk fråga vad som är extra smör. För att man har ju liksom, jag tänkte man stompar potatis så, mm, kanske man blandar i lite mjölk och grädde. Mm. Och sen så smörklicken är ju liksom mandatory. Den är ju obligatorisk. Alltså, ja. Så. Mm. Men sen så var liksom gränsen mellan att ha smör i potatismoset och liksom att ändå liksom så här, köra extra smör. Mm. Det är en flytande gräns.
Jag har för mig att det är någonting sån här vidrig grej med den där potatismoset som han och GV drog i sig på natten. Mm. Upp i hans liksom, lägenhet i Gamla stan. Att det var inte smör. Det var margarin.
Oj.
Alltså inte för att det är godare utan för att det är vidrigare på något sätt. Ja, det fanns en aggressivitet i.
Men det är ju någonting med margarin som är aggressivt. Och det är också så här himla otidsenligt. Alltså det är nästan som man undrar om det säljs margarin i butik längre. Mm. För att det är så himla otidsenligt. Eller?
Ja. Det är därom, det ska jag ta reda på vägen hem från den här inspelningen. Ska jag gå ner på Hemköpsavdelning för smör och se om det ligger något litet paket margarin och skäms. Mm.
Precis. Precis. Nej, du vet, vi säljer ju inte margarin längre. Det är ju ingen efterfrågan på det, va? Den slutar de ju sälja samtidigt som raketosten försvann från hyllorna.
Den slutar de sälja i samma veva som Belinda Olsson fick ett fast knäck på Expressen. Då slutade de sälja margarin.
Men kan man göra så här att man kan kurvan över försäljningsstatistiken över margarin följer ungefär samma kurva som försäljningsstatistiken för minimjölk?
Nej, jag tror att det är två olika produkter. Ja. Det är två olika skolor.
Alltså minimjölken fanns ju inte när margarinet var som störst kanske. Men jag menar liksom, det är liksom the fall of the minimjölk empire. Alltså när man förstod att det var bara äckligt och att minska fett var ingen framkomlig väg för att liksom tappa vikt. Utan det var bara ett sätt att tappa smak och livskvalitet. Ja. Jag tänker att liksom minimjölken började liksom från 80-90-talet så började den dala långsamt. Och att det var samma sak med margarinet.
Ja, det är sant. Det är helt enkelt en annan syn på kost. Mm. Men jag tänker också att margarinet tog ut när 20-talisterna dog ut.
Ja.
Alltså din och min farmor och farfar. När de började liksom lägga av, då försvann efterfrågan på margarin ganska kraftigt. Mm. Och de här liksom hipstriga 40-talisterna som ville ha äkta smör och hemsyrat och hemkärnat smör. Och men det finns säkert någon stackare uppe i Lycksele-trakten som fortfarande springer ner och säger säger att jag skulle ha lite margarin.
Jag tror att margarin är ganska stort i, liksom, i Sundsvalls förorter. Alltså ja. De här bruksorterna som ligger runt omkring. Bollstabruk och ja. Sådana
timmar. Jag tror det är fler, jag tror även i Mälardalen. Liksom bortanför Arboga. Mm. Tror att det förekommer det margarin i matlagningen fortfarande. Men det kan ju bero på...
Liksom, börjar redan i Hallstahammar alltså.
Som du nu är norra Mälaren.
Ja.
Ja, jag tänkte på södra, jag tänkte på Kungsör. Det varvet.
Ja.
Fan. Ja. Ja. Nej, men det har väl att göra med hur gamla...
Kan liksom... vi göra så att vi uppmanar våra lyssnare liksom, att, så här, att vi, ska, vi gör det tillsammans, gör vi liksom en margarinkart över Sverige.
Små, om margarin någonsin hade ett genomslag i Skåne, det är svårt att tänka mig.
Nej, det känns som smör country, va?
Smör country, mm. Verkligen. Mm. Men det har väl, ja, det jag försöker säga hela tiden, att det har att göra med hur, om man är ointresserad av matlagning och måste kolla en kokbok.
Mm.
Och den kokboken är från 60- eller 70-talet, mm. då är det stor risk att man bara, ja, vi måste ha margarin också. Men precis. Det ligger ett halvkilo smör här, ja men det står margarin.
Mm.
Ja, man kan då byta ut det, det är jag inte säker på.
Nej.
För det står här i Annas första bakbok att det ska vara margarin.
Ja, men man har ju svårt att tro att Hiram till exempel skrev margarin i sina kokböcker.
Fan, kolla den när jag kommer hem. Det är mycket möjligt faktiskt att Hiram kör margarin.
Mm.
För hon är ju för sig en tidig...
Vet du vad Hiram blir baklänges? Margarin.
Roligt. Roligt.
Fyra meter.
Du, glad nyhet.
Spännande att berätta.
Ny Patreon.
Wow.
Mm. Han heter Jonas Nyström.
Wow! Mm.
Vad säger du nu då?
Du
var inte förberedd.
Nej, alltså, att Jonas skulle bli Patreon, det trodde jag inte.
Nej.
Nej.
Och att det var Nyström också.
Precis. Jonas Nyström, truckförare, ICA Höglager i Karlstad.
Vad betyder höglager?
Ja, höglager är ju bara ett lager där man lagrar varorna på väldigt på höjden.
Ja.
Alltså ett höglager är ju liksom där truck, alltså där du får verkligen jobba med gaffeln uppåt.
Varför bygger man höglager i Karlstad? Är det dyra markhyror? Du måste bygga, va?
Ja, men jag tror att man har anledningen till att man har höglager är liksom att för att när lagret blir för, liksom, när det breder ut sig för långt, då liksom då tappar man i effektivitet när det gäller logistiken när man ska liksom hämta pall och packa.
Men nej, det måste vara höglager som de värsta truckolyckorna inträffar.
Ja, det är ju ett olycksdrabbat arbetsmiljöområde där. Men som tur är, Jonas har ju klarat sig. Men Jonas är en av de här klassiska så här blue collar, alltså svenskarna som ändå har liksom de här hörselkåporna på jobbet och lyssnar ganska mycket podd.
Mm.
Så han lyssnar på allting. Han lyssnar på kanske på Vad blir det för mord, och han lyssnar på Måndag och
Poddarnas podd
och Fyra meter, och så han, det är mycket podd helt enkelt. Och sen så blandar han upp det med lite P3 och lite sådär. Men så att han liksom, alltså poddarna är på ett helt annat sätt än kanske någon annan, så fyller det lite grann hans vardag.
Men kan det vara så här att han åker runt med kåporna och sen så börjar någon förman där inne på höglaget att prata och han hör inte ett ord, men han nickar bara, samtidigt som du eller jag riffar på ett namn.
Mm, precis. Jonas största dröm i livet är ju liksom att han ska någon gång dokumentera en sån här tokig olycka när liksom ett helt sånt här lager, liksom alla hyllorna välter. Och liksom, det liksom rasar ner så här 2 miljoner liksom balar toalettpapper över någon gubbe, fast som klarar sig då.
Ja.
Men så att det är liksom en solskenshistoria. Ja. Men att den ska bli viral och att han ska liksom kunna kapitalisera på YouTube-annonser på det klippet. Och...
Han tror väl att det händer ganska ofta eftersom det händer hela tiden i hans YouTube-flöde.
Ja, exakt. Ja.
Men det är inte så att han till och med börjat rigga lite för att destabilisera de här 14 meter höga balarna med blöjor och sådär.
Jo, men han gör det på ett sätt så att det liksom inte... Det är inte riggat som ett mordförsök, utan det är ändå riggat som att händer det så händer det lite grann, så kan man säga.
Mm.
Men han har ju, annars har han ju väldigt hög arbetsmoral.
Jonas, ja.
Ja. Han har inte sjukskrivit sig många dagar på den här sidan millennieskiftet.
Det tror inte jag heller, men jag tror.
Nej.
Jag tror att han är så bra på sitt jobb så att han kan maska och ändå utföra precis det dagsverket som han förväntas göra. Men om de visste hur effektiv han är, då skulle de kanske kicka Anneli som har börjat köra truck också där inne, och Jonas skulle kunna sköta det själv. Men det är för att Han tar det lite lugnare än man hade kunnat behöva, för att egentligen ser han en otrolig kapacitet på att flytta runt pallar och hämta grejer. Och han kan jävligt mycket liksom, han hittar. Det är ett rutsystem som skapar, alltså, menar, det finns ju säkert 2400 koordinater där inne.
Men, och det finns ju kartor, ja. Men ju mer man kan i huvudet desto enklare är det ju. Och han, att... liksom, han, det finns ju rutter som datorn planerar att strucken ska köra. Men han gör ju sina egna som är nästan liksom effektivare än det här logistiksystemet som han jobbar efter.
Det är som Google Maps som alltid ger en sämre promenadväg om man vill promenera. För den vet inte att man kan gå under motorvägen på den där cykelbanan.
Exakt,
där.
Exakt. Ja. Så han har ju ibland ett ställe där han vet att ofta är det så här vita bönor. Men ofta så liksom är det leveransproblem där. Så då är det liksom en lucka liksom rakt igenom en gång. Mm. Så då liksom lyckas han oftast där. Och det är bara 5 centimeter på varje sida. Men han liksom tar ut kurvan. Och sen bränner han igenom där. Tutar när han kör ut på andra sidan. Och vinner liksom en halv gång där. Bara där när han ska liksom emellan där.
Men de har liksom sett att han på en vanlig arbetsdag har 240 körningar. Så vinner han ju ändå en halv per körning. Så att han är nere på 180 körningar bara.
Ja.
Så vilket är oerhört effektivt.
Och sen ska vi säga det att hans kollega Anneli, hon är inte en dålig truckförare.
Nej, men hon är ny exa.
Och sen är det ju ofta som en tjej som kör truckar. De kan ju bli riktigt bra.
Ja.
Men killar som kör truck har oftast varit intresserade av truckar som de var så här, typ 2-3 år gamla. Liksom, vilket gör att det är ungefär som en stand-up. Att så här, killkomiker så här, har varit intresserade av YouTube-klipp på humor. Sen de liksom låg i mammas mage. Medan tjejer mer så här, de tycker det är kul med humor. Och skriver humor. Men att killarna kanske har ett litet försteg tekniskt i början där. Så.
Men jag tror att det finns en grej med Jonas och hans truckkörning som jag kanske inte kan sortera in på manligt kvinnligt. Men det är att han vill det inte så mycket. Anneli lever sin dröm. Hon kör truck, det var det hon alltid ville göra. Alltså gaffeltruck. Medan Jonas han är lite blasé, inte blasé på ett negativt sätt, men det betyder inte så mycket. Jag säger, om det skulle bli ett misslyckande så rasar inte världen samman.
Nej, men det är ju spännande med Jonas, för att han är ju liksom, det är någonting med hans synapser och hans liksom, hans kropp. Att hans kropp liksom växer ihop med trucken liksom. Att det liksom inte går inte så här säga var Jonas börjar och trucken slutar. Så att Jonas skulle ju kunna vara en utmärkt sån här, om vi liksom plötsligt upplever någon slags science fiction verklighet där liksom vi ska kolonisera månen eller Mars och liksom gå runt med såna här robotar som Sigourney Weaver i Aliens, alltså 80-talets Aliens där. Så hade ju han blivit en sån här utmärkt sån, du vet, som går i en jättestor sån här dräkt, robotdräkt.
Det enda problemet med den grejen faller för att han är dålig på att uttrycka känslor med ansiktet.
Ja, precis.
Däremot är han rätt bra på att uttrycka känslor med trucken.
Precis, och han har ju ett litet problem också, ganska liten blåsa. Så det är bra att han är så otroligt effektiv, för att det liksom, kanske liksom springer och kissar lite mer än sina jobbarkompisar.
Men jag tänker att det här som du säger att han är ett med trucken, det är väl lite som i James Camerons film Avatar, de här folk, The Na'vi, på den här planeten, att de kopplar ihop sig med sina djur. Och när gänget från det här höglagret i Karlstad var och såg den tillsammans, då sa flera stycken, det är som Jonas och trucken.
Ja.
Och Jonas sa ingenting, han bara ryckte på axlarna och sa, jag ska vi ta en öl?
Ja, precis. En annan grej med Jonas, att han köper inte de här ölen som kostar 10,90 på systemet. Nej. Utan han går upp till 12-13 kronor för att han tänker att det behöver inte köpa det billigaste.
Nej.
Så han hoppar över den ölen som typ heter öl och köper den typ en Falcon istället.
Och så vi samman på det hela taget är vi väldigt stolta över att ha dig med oss, Jonas. Vi är jätteglada att du nu har valt att hoppa ner i den lilla livbåt i vardagen som heter 4 meter.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hamnade bakom två pundare på vägen hit.
Okej.
Okay. På tunnelbanan.
Wow.
De skulle gå ner.
Alltså i, så här, på, i en trappa eller rulltrappa?
Ja, jag hade bråttom. Jag var ju försenad. Jag skulle, det var liksom ett transportproblem från Östra Södermalm där jag har min arbetslokal till centrala Södermalm. Det finns ju ingen fungerande tvärförbindelse riktigt mellan Duvnäsgatan och den här gatan.
Nej, det har jag ofta tänkt på.
Att 66an är väl
sånt. Ja, men det är ju också en buss som går typ så här 3 km i timmen.
Sjukt långsamt.
Ja. Det går, jag tror det går snabbare än att ta 66.
Ja, det tror jag också. Men min plan var ju att ta 2an ner till Slussen och sen tunnelbanan hit.
Ja.
Då hade jag klarat det på de 17 minuter jag hade på mig. Ja. Men så gick det lite snett. Jag hoppade på, jag missade 2an, gick upp till Renstjärnan, tog 76an istället.
Ja.
Och jag tänkte 76an går vi ner till Slussen. Det gör den inte. Den åker ju Folkungagatan fram till Medborgarplatsen. Och sen tar den tunneln ner och sen hamnar den i Slussen den vägen. Den går inte den här kungliga Katarinavägen ner.
Liksom. Katarinavägen, va?
Magisk med utsikt
ja, och grejer. Och så ser man det här monumentet från spanska inbördeskriget.
Ja, La Mano.
Ja.
Ja. Som är felaktigt som
El Mano, eller?
El Mano, men heter ja. La Mano.
Men då får den heta det.
Ja, det var
vi ska inte hålla på med och liksom, och rätta de här kommunisternas liksom, så här, artiklar. Liksom, manliga och kvinnliga artiklar.
Någon kille som var bra på socialism, dålig på spanska artiklar.
Ja, kille, så här, men undrar om det var så här att konstnärer på den tiden var liksom, de som satte titlarna på konstverken, det var för rubriksättarna på kvällstidningarna. Att det var lite någon annan som sätter, liksom, som döper konstverken. Men många, så här, Carl Milles och så, och de var liksom rasande för att liksom, skulpturerna fick liksom så här tråkiga och dåliga liksom helt vilseledande namn.
Poseidon-statyn hette i Göteborg hette länge Julius Caesar.
Ja, precis.
Felaktigt.
Precis.
Nej, Poseidon, de bara P-O-S-S-A-D-O-N. Nej, jag åker, jag kommer ner. Och...
Ja, tänkaren av Rodin hette länge Bajsnödig.
Strindberg-statyn hette länge Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen luftar sin pang.
Ja, precis.
En bastard.
Och Nils Wallin sittandes på en parkbänk
I Filipstad
hette länge ett rop på hjälp. Så här, stöd anorexiforskningen.
Och Nils Wallins statyn på Hamngatan hette länge. Nu har han åtminstone rest sig upp.
Ja, är det inte Klarabergsgatan?
Klarabergsgatan, ja, fan också. Där åkte man ur hela den referensen.
Där dog den spaningen.
Helvete!
Men det minns jag ofta. När jag var liten så bodde jag ju då i Knivsta.
Ja.
Och då när man klev av på centralen, då gick man ju ofta upp på Klarabergsgatan där. Mm. Så kom man upp där vid gamla kontinentaler och konditoriet där.
Bästa delen av Stockholm på många sätt.
Ja, men det var någonting med den delen som den var helt ny, men det var liksom man kunde liksom få liksom en typ en liten doft av Klarakvarteren där ändå.
Ja, faktiskt. Men också tycker jag en doft av europeisk storstad som inte finns någon annanstans i Sverige.
Men det är som liksom det här lite så här sjaviga så här typ järnvägs liksom kvarters vibben liksom.
Ja. Man har ju sett skylten till Hotel Terminus som ligger mitt mot centralstationen och det finns ju bara vid centralstationer.
Ja. Men det är intressant, för jag läste en bok om järnvägshistoria och just det här att det nästan liksom ofelbart var så att järnvägarna liksom gick inte igenom de gamla stadskärnorna för det fick inte plats. Och då la man dem precis utanför och järnvägen var ny och det var spännande och dit kom folk och folk reste därifrån. Men borgerskapet och liksom överklassen liksom skyddade det där liksom nya livet. Och så nästan alla de här järnvägskvarteren blev så här bar- och bordellkvarter och det var liksom så här ruffigt och liksom ganska fult och skabbigt sådär. Även om det själva järnvägsstationerna i sig var så här pampiga och så.
Fan vad intressant.
Ja.
Så att det har att göra med att det är en bit från centrum, det är en perfier företeelse från början.
Ja, men sen kanske också att alla reste väl, det var ju liksom inget överklassnöje så, utan liksom alla från det första, andra, tredje klass reste ju, och att det kanske var ett in- och utflöde av varor, att det kanske på något sätt lockade till sig folk och det blev en viss dynamik där på något sätt.
Fan, alltså, jag har läst en helt lysande barnbokserie av Henning Mankell, jag har nog pratat om den tidigare, men som handlar om en pojke som är uppvuxen i någon liten norrländsk stad Och han bor med sin pappa och farsan är skogshuggare. Och livet är ganska enkelt. Han går i skolan och sen så går han och hämtar mat i matbutiken på krita. Går hem och kokar potatis. Mm. Och när pappan kommer hem klockan 18.30 då ska potatisen vara klar och så äter de. Och så går livet. Och sen har han såklart en väldigt starkt inre värld med fantasier och drömmar och olika äventyr som försiggår i den här.
Så det där är det spännande händer?
Liksom. Ja, men sen så har de ingen mamma. Men till slut dimper in ett brev där någon säger jag vet var hon bor. Och då bor hon någonstans runt Medborgarplatsen i Stockholm. Och det här är i slutet på 50-talet. Och då får den här pojken för första gången, han övertalar sin pappa att nu måste vi söka upp mamma. Och pappan går med på det.
Och men man vet inte vad som hände eller? Hon har lämnat bara eller?
Hon har tröttnat. Ja. Hon har tröttnat på skiten. Ja. Hon har bara en dag i den här lilla norrländska hålan. När pojken är bara 4 månader gammal. Packat väskorna och åkt därifrån och stått ut.
Ganska mörkt.
Ja, det är ju väldigt mörkt. Det är ju otroligt mörkt. Och han har ju liksom egentligen ingen känslomässig relation. Han vet att hon heter Jenny. Han vet att hon, mamma och pappa träffades i Göteborg. Det är det han vet. Inget annat. Och pappan pratar definitivt aldrig om mamman. Förutom när han är berusad så mumlar han saker. I vilket fall som helst, det som jag skulle komma till är att då, han har aldrig varit, jag tror att det är Sveg, ska man tänka att det är typ i Sveg. Någon sån liten ort. Och han har aldrig varit mer än 4 kilometer utanför stadskärnan. Men en dag när han är 13-14 år så säger pappan vi åker till Stockholm och söker upp Jenny. Mm. Och så sätter de sig på tåget och sen har det ju gått bara 7 minuter så inser han att nu är jag längre bort hemifrån än jag någonsin har varit förut. Precis som i Sagan om ringen. Men då är det så jävla fint att han kommer till Stockholm central. Och hur det är beskrivet liksom, den här pojken från landet kommer till Stockholms central. Pappan är lite orolig i magen och måste direkt gå på toaletten och han får då vakta väskorna och hur det kommer någon pjatt gående, någon rockkille och ber om en tändsticka till sin cigarett och sen så vips så är reskassan försvunnen så här. Men det är väldigt fint så här, just så här, den stämningen runt centralen som han beskriver och hur de kommer ut på Vasagatan och promenerar upp förbi Norra Bantorget upp över Valingatan upp mot Tegnérlunden där de tar in på något hotell så här, det är otroligt mysigt.
Men det är intressant för att jag minns ju när jag var riktigt liten då på 70-talet centralstationen då, men det är ju alltså Jonas Gardells centralstation, alltså torka aldrig tårar utan handskar
centralstation,
Bögringen och allt det där och på den tiden så var det då, för det första det fanns ett damrum på centralstationen där bara damer fick sitta för att liksom damerna liksom inte liksom förväntade att sitta liksom i en vanlig väntsal för då kunde de bli antastade av någon alkis eller så.
Det är på ett sätt ganska fint.
Ja, men det är liksom, det är helt, men det inser man ju också att man är gammal. Mm. Men det är en helt annan tid. Och liksom den här klassiska herrpissoaren som låg där bredvid som var ju, ja men verkligen så här, typ nästan inte att min mamma liksom lät mig gå in där själv.
Nej.
Det var säkert helt okej. Men det var liksom som att centralen, och det fanns ju inte så mycket butiker. Det fanns väl en pressbyrå och en blomsteraffär och sådär. Så. Men hela den norra hallen med, som var utbyggd, där var liksom bara, gick man direkt ut i spåren. Och det fanns en liten korvkiosk bara, i princip.
Det var jävligt speciellt. Ja. Det var synd för er som inte fick uppleva det.
Ja, men det är fan en walk down memory lane. Ja, det var verkligen. Otroligt mysigt. Ja. Alltså.
Men du, jag skulle i alla fall berätta att jag fick tajt med tiden att komma hit. Och så jag klivade av vid Medborgarplatsen och skulle gå ner i tunnelbanan. Så vad tror du har hänt? Nej, hon bygger om tunnelbanenedgången. Och jag var tvungen och den servar ju bara Medborgarplatsens tunnelbana servar ju bara gröna linjen och jag skulle med röda linjen till Mariatorget för att ta mig hit så jag var tvungen att springa upp för Götgatsbacken över Pucken och sen så ta mig ner på Hökens gata nedgången och där hamnade jag bakom 2 tjackisar med en husky, Siberian husky. Du stressar inte förbi 2 tjackisar med en husky.
Nej,
alltså, du gör inte det.
Det är liksom både av respekt mot dem, såklart. Men det är liksom, man gör bara inte det.
Det är också vanlig, det är enkel självbevarelse.
Det är som att liksom, man knuffar inte liksom, en äldre dam ner i rännstenen. Det
nej,
gör man inte.
Nej. Nej. Man tränger sig inte förbi 2 tjackisar med en husky. Nej. Men jag släppte dem med tanken. Ja. Och gled ut på plattformen där tågen söderut i röda linjen snart skulle komma om 3 minuter. Skickade sms till dig. Bli på G, skrev jag. Efter det så klev jag då ombord på tunnelbanevagnen. Och då var jag typ tvungen att kliva över en pitbullterrier som låg på golvet.
Vid dörrarna?
Ja, vid dörrarna. Och det var en ung tjej, kanske också tagit lite i tjack i sitt liv. Ja. Och en kille kommer också snart att trilla ner i tjackgrytan. Men inte riktigt än. De hade fortfarande, jag tror fortfarande de hade koll. Mm. Men koll, det är inte långt kvar på kollen. Men de hade den här pitbullterriern, stor jävel, vit.
Mm.
Och den hade ett väldigt märkligt koppel, för det var en, mycket kedjor runt halsen på den, så bara som ett, en strapp, ett handtag liksom. Mm. Så att du kommer aldrig, den kommer aldrig kunna gå mer än 30 cm från ägaren.
Nej.
Men ingen av dem höll kopplet, utan den bara låg där. Tänkte jag, alltså, han har koll. Mm. Han har koll på jycken. Ja, och sen så precis när dörrarna ska stänga så ser jag nästa dörrpar, då kommer tjackisarna med husken in.
Mm.
Och då tänker jag, husky, pitbull, tjackisar, tjackisar. Mm. Det här kan bli jävligt spännande. Och jag blir nervös. Mm. Jag blir rädd. Och jag ser att den här pitbullterriern, den är väldigt fredlig till sinnes. Det märker man, den reser sig ändå upp och är på väg bort. Och då så tänker jag, nu tar han ju tag i kopplet. Nej, det gör han inte. Utan han ställer sig i vägen och ser till den och lägger sig ner igen.
Mm.
Och så gör den det. Och så reser den sig upp igen och på väg bort. Men den andra husken, den är helt galen. Den bara rycker och skriker. Där. Den ska fram och hälsa.
Mm.
Och så... Så känner jag, vad är grejen med att du ska vara så jävla bra, visa att du är så bra på att ha koll på din hund, så att du inte i det här läget ens håller i kopplet, utan det är viktigt att markera för alla hundrädda människor ombord på den här tunnelbanevagnen nu, alla är livrädda, att jag har koll på hunden utan att hålla i den.
Ja, men det är väl en slags hävdelsebehov liksom också, att många hundägare är ju dumma i huvudet ju också. Alltså
ja,
det är ju,
ja.
Alltså, intelligensmässigt. Alltså det är ju, alltså jag säger inte att de är dummare än andra människor, men det är ju tvärsnitt av befolkningen, tänker jag. Alltså han verkar inte så här super bright om han varit halvvägs.
Nej, inte svin bright, men det är också som att han går runt i en värld där liksom han alltid måste bevisa för folk att den här gången har jag i alla fall koll på min hund. Mm. Problemet är att det är nya människor hela tiden, så det är ingen som vet vad han har för, du vet, så att låt säga att du kom in på jobbet varje dag och hade samma problem, så förr eller senare vill du visa att du kan lösa det. Det var som att han så här,
min hobbypsykologiska spaning är nog att om man inte har någonting i sitt liv som man känner att man har kontroll över. Mm. Alltså om du inte har en barnbokserie som du skriver, som du liksom ger ut på ett förlag, eller om du gör något meningsfullt på ditt jobb, eller så här, kan ta något beslut liksom som betyder något för någon, eller på något sätt gör skillnad, då tror jag att man kanske då vill visa att man är kapabel i någon fas av livet.
För det man märker är, det här är en sån här situation som kan bli en sån enorm krock med omvärlden.
Mm.
Vi har olika syn på hur man hanterar den här situationen. Och det handlar ju väldigt lite om hur han hanterar sin hund. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om hur passivt aggressivt det är mot alla andra i vagnen.
Som ja, inte, visst.
Den här hunden var ju stor. Och.
Men det är väl också någonting med att man liksom inte riktigt tar in sin omvärld då. Utan man tänker att så här, det här handlar om hunden och mig.
Mm.
Men det gör det inte. Utan det är liksom i en social liksom situation som en tunnelbanevagn är ganska extremt på det sättet. Men det kräver en hel del hänsyn. Så är det lite andra regler som gäller. Om han är ute liksom i någon park i Hökarängen, då spelar det mindre roll så länge det inte kommer någon annan hund. Då kan man hålla på med det där och dressyrgrejen. Liksom.
Ja, det är lite som att han gör det här tricket att åka på en mountainbike nedför en smala gränder i Neapel. Liksom. det är den liksom precisionsskickligheten han vill visa. Men han var tvungen flera gånger bara gå upp och snabbt ställa sig vägen för hunden för den skulle fram. Men han tog aldrig tag i kopplet.
Nej, jag vet inte om det är någon fix idé, tänker jag.
Ja. Mm. Nej, men det är aggressivt. Jag bevittnade precis innan clashen mellan två bilister också, där det hände det som väldigt sällan händer, att de går ur bilarna och mäter varandra med blicken.
Wow, okay.
Och det var det klassiska att han i den lilla bilen var större än han i den stora bilen.
Det är som en skämteckning.
Det är som en brittisk tv-sketch. En liten bil tränger sig före en stor bil, den stora bilen tutar utav bara helvete och chauffören i den stora bilen pekar långfingret till lilla, då öppnar han dörren och går ut och är mycket, mycket större.
det är roligt när du berättar en situation, alltså liksom, att det blir så mycket slapstick så att jag liksom skrattar bara åt hela berättelsen.
Ja.
Det är jätteroligt.
det är ändå...
Säger ni också någonting om så här, mitt behov av så här, enkel och liksom, effektiv humor?
Och förståelig.
Ja, alltså jag älskar det. Jag älskar det. Men fan, vad jag oväntat glad jag blev. Det är kanske någonting med din berättarglädje också.
Jag tycker det.
Men du, apropå trafik, så jag är på vägen hit så körde jag ringvägen och så kom det liksom en bil på tvärsan och skulle köra ut som jag fick stanna lite. Det var ingen jag blev irriterad på, men han stod och väntade på. Så ser jag då, det är en Porsche, och så sitter en ung kille i den här Porschen, och jag liksom känner fan riktigt så här snygg Porsche liksom. Och så tänker jag att jävlar vad ung han ser ut. Alltså den här killen kan omöjligt vara 18.
Åh fan.
Det var han inte heller. För bredvid honom sitter hans farsa.
Uh-huh.
Och bak sitter en övningskörningsskylt. Alltså,
du övningskör med farsans Carrera.
Ja, precis. Men det kändes som en... Alltså, det var en, jag vet inte vad modellen heter, men det är alltså, om du tänker en ganska modern Carrera, den här, eller, alltså så här ganska bullig liksom. Men den kändes ganska ny. Om det är någon karriärmodell, om den görs fortfarande. Men den känns väldigt potent liksom. Mm. Det var så här, det mullrar lite grann.
Är det med baksäte eller bara?
Det vet jag inte. Den kändes väldigt tight liksom. Ah, okay. Men den kändes så här modern och potent liksom. Det var inte så här, det kom några på 80-talet, om det var 928 och det kom några 924 som var lite lök.
Ja, sån hade jag.
Lite plastiga.
924 hade jag.
Du hade 924. Ja. Lite, ja, men du får ursäkta mig, men det var den allra dyraste.
Det var ju Svenne Banan Porsche.
Eller hur, precis. Ja. Men det här var inte det liksom. Nej. Det mullrade lite. Men då är det ju, alltså, sätta sig med sin 16-åring med liksom, en sån här Porsche, med, jag vet inte hur många hästar. Det är ju liksom, det är ju ett jävla tilltro till sitt barn, eller hur? Den här pojken ser gärna inte utvecklad.
Alltså nej. Men alltså, risken är ju inte att han får för sig att han ska kunna köra 280 på E4. Risken är, för det är ju, de där är ju manuellt växlade. Det är ju inte automatväxlat. Så det är att han släpper upp kopplingen lite för snabbt och för mycket gas. Och bilen hoppar 15 meter och landar på en dagisgrupp bara. Som en jävla liksom, som en transformer. På. Det är det som kan hända.
Det är som en tecknad film.
Alltså bilar.
Men det är roligt, fan. Du fortsätter med ditt slapstick-berättande. Ja, alltså det är fan underbart.
Får jag bara säga att jag körde ju med min dotter i somras. Ja. Och då tog jag inte vår bil, utan tog svärmors bil. Ja. Då var kom det också bilen i så här. Nej, faktiskt en Passat.
Okay.
Ja. Men då skulle vi ta en tvärsväng som var lite mer än 45 grader. Mer än 90 grader, kanske 110 grader. Som man skulle tillbaka liksom. Och hon gasade på lite för mycket, det var lite för mycket utslag på ratten, det var smal väg. Och då började bilen så här kasta sig från ena sidan på andra. Hon parerade för mycket och jag kastade mig över på det. Och det var svärmors bil, det var träd på sidan. Det kunde sluta hur dåligt som helst. Men det gick bra. Hade det varit en liten Porsche Carrera med 600 hästar. Mm.
Då kan man säga att en hel herrgårdsallé hade varit borta nu. Eller hur? Bara...
Kan jag fortsätta köra, pappa? Ja, det är lika bra.
Det är lika bra. Så här. Man kan säga så här, bilen är slut, allén är slut. Så att, kör upp och kör in i herrgården också. Så avslutar vi det här. Men jag tänker så här, är det så till och med att när sonen då övningskör i den här Porschen som kostar kanske 800 000?
Eller, vet jag inte, räcker. 1200 000.
Kanske är att det är nästan så att han är mer försiktig i trafiken då än om man skulle köra en vanlig Skoda Octavia.
Mm.
Alltså för att han har full respekt för pappa och han har full respekt för pappas bil.
Alltså pappa måste ju lita på sin son väldigt mycket. Jag tror...
Men det är en sån pappa som du, jag och Lena åker ner till Biarritz nu över helgen. Men du, kan inte du passa vår villa i Saltsjöbaden? Och, ja, du vet ju var barskåpet är någonstans. Och stereoanläggningen, det är bara att koppla upp det via Spotify. Så att bjud gärna hem några kompisar.
Väntar man bara på att sonen ska begå ett fatalt misstag som man får skälla ut honom?
Ja, kan.
Är det det liksom?
Men apropå det, när bilen, svärmors bil hade wobblat klart, var det så att ni liksom stannade till och bara pustade ut och konstaterade att det gick bra och lite debriefing sådär då? Eller?
Nu kör vi vidare. Det här har inte hänt. Så.
Nej.
Det här lägger vi bakom oss. Ja. Allt som händer när man kör bil lägger man bakom sig, så tar man det efter turen.
Mm.
Så att, det var lite, vi var lite, lite handsvett och lite puls faktiskt.
Men det är så här, allt som händer i en bil, det håller man inom sig. Mm. Och så bearbetar man det med sprit och tabletter. Mm.
Man trycker ner känslor, ner mot aortan liksom.
Det ska du höra. Du ska aldrig bli stressad i din bil, du ska aldrig brusa upp. Kör du på någon, kör du bara vidare.
Det som händer utanför en bil har inte hänt.
Nej, precis. Alltså så här är det. Du är innanför det här plåtskalet, va? De här fotgängarna, de är utanför och det kan inte du ta ansvar för. Liksom.
Dålig grej att säga till sin 16-åring som man även kör med. Det är, ser det som en simulator. Bara för att ta bort det som stressen. Men det som har hänt här, det är någon farsa från Mälarhöjden då, som de har två bilar. De har en, kanske en Tesla. Mm. Men den är automatväxlad och grabben ska ta körkort och han vill att han ska kunna köra med koppling. Så då tar vi Porschen för denna koppling. Så var det nu.
Ja, precis. Men är det någonting lite märkligt med folk som tar automatkörkort, va, eller?
Ja, det är väldigt mycket lättare. Jag tycker inte det, för det är ju inte ett jättehandikapp att bara ha automatkörkort.
Nästan alla bilar. Det är väl någonting lite sådär som att... att liksom dricka näskaffe liksom. Alltså det är inte riktigt på riktigt, va?
Nej.
Alltså det, nu pratar jag liksom, nu är de små nyanserna och det är känslorna jag är ute efter. Det är som att man, man dricker ett riktigt gott rödvin.
Mm.
Eller man... Chateau Neuf de Pape. Det var inte, liksom, det är inte vanliga vin och tinto.
Nej. Du menar att automat är lite som vin och tinto?
Ja, automat är ju växellådornas margarin, skulle jag säga.
Så säga att automat är alkoholfri öl. Och driving with a stick, det är lättöl.
Oh, fy fan vad gott det är. Men vi har ju pratat så mycket om det här med lättöl och alkoholfri öl.
Mm. Men på samma sätt som automat eller som lättölen är utrotningshotad, så är också bilar med växelspak kraftfullt utrotningshotade.
Jag skulle säga att det är inte framtiden.
Nej, vissa bilar går ju inte att få tag på med växelspak. Om du vill köpa en potent... Du kör väl automat?
Ja.
Du kommer glömma bort hur det är att köra med växelspak.
Ja.
Det kommer när vi hade en automat ett tag. Sen skulle jag köpa en ny bil med växelspak. Och då så sa han som jag köpte den av, för jag provkörde den. Ja, det märks att du inte är van att köra med växelspak.
Mm.
För jag körde så dåligt. Jag hade inte kört en växelspak på 5 år. Trodde att det var som att lära sig cykla. Det var skitsvårt. Fick motorstopp på Örbyleden. Fick skämmas.
Aj, 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 aj. Ja.
Så kan jag ta ut dem på Nynäsvägen för att ta en slag. Nej, varför skulle jag det? Åk tillbaka. Det var också jävligt roligt, en annan detalj med den familjen. Det var ett par, de var i 80-årsåldern. De hade nyrenoverat kök. De hade renoverat köket. Sen säger jag till nyrenoverat, ja, morsan dog så jag fick ärva pengarna. Det kan vara hon 104 år.
Jävlar.
Så de hade gått och väntat på den där liksom, stålarna. Och så sålde de bilen också. Så de skulle lite.
Alltså att renovera köket när man är 80 år. Mm. Det är ju, dels är det något jävla livsbejakande över det. Mm. Men dels är det, finns det något desperat över det också. Eller inte desperat, men det finns någonting så här. Men jag kan ju känna så här, men varför ska du renovera köket nu?
Ja.
Alltså, fan, men lev gärna. Ja. Alltså, lev gärna. Liksom, så här, och gå ner och köpa liksom en finare flaska Barolo. Eller ta färgen över till Helsingfors. Eller liksom vad som helst. Åka och käka lunch på Forsmarsk bruk. Eller du vet, vad som helst. Eller ta en tur till Engelsbergs bruk. Och titta på gamla så här, Bessemer så här, smedjor. Men vad som
alla,
helst.
Alla grejer som är roliga för 80-åringen. Forsmarsk bruk.
Ja, precis. Du, åk till Lövsta slott mellan Norrköping och Linköping. Ät våfflor.
Och till Mariefred, grafikens hus, eller ligger det där nu, Södertälje?
Det var det här det stora vadslagningsavsnittet.
Ja,
båda torskar väl, men det gör vi. Ja. Men vad heter det? Nej, men det är om köksrenoveringar.
Ja, jag tror att det där var en dröm de hade haft sedan 50-årsåldern. Ja. Borde renovera om köket. Det funkar när morsan dör, för då får vi loss pengarna från hennes tallkrogen villa. Ja. Sen levde hon i 35 år till.
Men det är också så här, det är jobbigt att så här, hänga upp sitt liv på att ens mamma ska dö för att man ska kunna renovera sitt kök, eller hur?
Ja, verkligen.
Men därmed inte sagt att det inte sitter en massa 75-80-åringar där ute och bara väntar på att deras mammor ska dö.
Så de kan få renovera sina kök.
Ja.
Gjorde ju mina svärföräldrar när Mimis morfar dog, renovera köket.
Var det så?
De var 60-årsåldern då.
Ja, men det är en väldig skillnad tycker jag med 60 och 80.
Ja. för sig. Ja. Nej, men det kanske de tänkte på framtiden på sina barn, att öka värdet på villan i Stureby. Ja. Det vet man inte, de sålde ju bilen också.
Precis, men sålde de bilen, men det fick du inte intrycket att det var för att också ha råd med köksrenovering?
Nej, det var inte mycket pengar. Nej. Det var 30 000 kanske, ja. Det här var 20 år sedan. Ja. Men, de är nog döda nu, så att säga.
Ja, det ska du inte.
Eftersom de har bra gener.
Ja.
I alla fall kvinnan.
Ja, jag tror att den här gubbens barn sitter och väntar på att han ska dö. Så de kan renovera sin kök.
Nu är nog det. Men nu ringer farsan här. Ja. Hur är det? Ja, det är bra.
Okay. Det är så här. Är bättre än någonsin, förstår du. Känner mig pigg, frisk som en nötkärna. Vet du? Ska jag berätta för dig. Gikten, den är borta. Jag har börjat gå på folkdans, äta yoghurt, så att det är prima liv, förstår du.
Du, farsan, tänkte, ska du och jag gå på två svin och ta en riktig fläskmiddag med öl och nubbe?
Jajamän.
Jajamän, det ska vi. Sen dör sonen av ålder.
Pappan tar sonens pengar, det är när vi har köpt. Men du, Anders, vi ska runda av.
Ja.
Du, tack för ett härligt avsnitt.
Det var väldigt kul.
Ja, och du, vad vill du plugga?
Jo, det är så att i den här aldrig sinande strömmen av information om familjen Knyckert så har jag nu kommit till att det kommer komma en pysselbok.
Ja.
Mm. Det är ett inbrott och utbrott med familjen Knyckert. Det är olika. Okay. Man ska pyssla sig igenom ett äventyr.
Mm.
Den är på gång. Den kommer den 15 oktober, men jag skulle vilja att ni går in och bokar den redan nu på era olika lokala näthökare för böcker. Bokus, Adlibris, vad det nu, hur ni nu jobbar. Men gå in och boka den nu så kommer nämligen förlaget att fatta att okej, det tryck på den här rackan.
Ja, men upp det jag ska boka, verkligen.
Mm, jag ska också boka.
Ja, jag ska boka fler ex. Det kan vara kul att då kan båda barnen få en sån pysselbok.
Ja. Och är man starkt intresserad av redan befintliga Knyckersböcker så kan man höra av sig till mig. Till exempel via Instagram, Anders Thorsson Sparring, och beställa signerade exemplar för en ganska bra rabatterat pris.
Fan vad roligt. Eller på 4meter@yahoo.com.
Ja, det finns många olika sätt.
Ja. Och ja, med en dåres envishet berättar jag att min soloshow Spriten spelas i 5 städer i höst. Kan komma upp fler datum. Men coming up first är då Stockholm 30 september. Kör vi på Bondenbar. Det är 2 föreställningar, en tidigare scen. Och det finns biljetter kvar. Jag tycker kanske att det liksom rör sig lite för dåligt på sig för att det ska kännas helt sunt. Alltså det kommer folk. Men det känns som att om ni liksom tänker att ja, men jag ska nog gå på det här, så gör det då.
Vänta inte.
Nej, vänta inte. Så här, för det var ju dumt att jag först sa att det rör lite för dåligt på sig biljettförsäljning och sen så, vänta inte, fåtal biljetter kvar. Men man kan säga så här, det finns någonstans i mitt emellan mycket biljetter och ett fåtal.
Ja, det finns biljetter kvar. Det är allt ni behöver veta. Ja. Men det är inte säkert att det finns det kvar när ni hör det här, för då kan någon annan ha hört det innan och köpt de där biljetterna.
Exakt. Alla biljetter på fritter.se. Mm. Och det spelar även då i Malmö, Göteborg, Jönköping och Uppsala. Det är the big five som jag brukar säga. Ja. Du, tack för idag, Anders.
Tack själv, Fritter.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.